Tyckte du om mina dad jokes som jag skickade till dig igår, eller?
Ungefär lika mycket som jag brukar tycka om dem.
Vi har känt varandra i, nu vad är det, 230-40 dagar
ja,
eller något.
Ja, något sånt.
Och jag har ju som ett litet mission att jag vet ju att det finns där i dig. Du måste bara liksom bejaka humor lite grann.
Alltså, ett par av dem har haft en poäng. Mm. Men jag är ju omringad av människor med de här där jokesen.
Ja, men
och det hemskaste är att ni är så sjukt nöjda över ja, själva ja. Så att ni kan ju inte ens framföra ett utan att börja själva fnissa.
Nej, jag har faktum är att jag har den nu. Jag fick den här på morgonen.
Jag
kör den då. Jag gör den nu bara.
Ja, kör.
Ja. Det var ett ägg, bacon och en fralla som gick in på en bar.
Alltså.
På en bar.
Aha.
Ja. Och så säger bartendern, stick iväg, vi serverar inte frukost. Jag vet ju att du tycker det är kul. Sluta spela så tufft. Hej och välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Gud vad du ser sur ut, Lena. Är du upprörd över något?
Ja, jag har efterkollat på den här dokumentären Älskade smuggelhund, tror jag hette.
Mm-hmm.
Har du tittat på den?
Nej.
Nej, gör inte det.
Berätta.
Jag har haft ont i magen hela dagen.
Sant.
Aha. Ja, men alltså, vad fan. Du, jag är ju en djurvän, det vet ju du. Det vet ju du från...
Du är en kattkärring.
Framförallt kanske en hundkärring, om nu kärring är själva epitetet.
Ja, nej,
men, ja, men jag är väl från början en hundperson. Mm. Sen har livet gjort att jag inte kan ha hund precis just nu. För det kräver ju mer än... Katter är lite mer som en krukväxt, kan man säga. Nu får jag alla kattmänniskor på mig. Ja. Men nu har jag katter. Och jag har två till antalet. För jag har lärt mig att man kan inte ha fler än två. För vad är man då?
Ja, katt. Kattkvinna.
Crazy cat lady.
Ja,
så jag har två. Men jag... Vi håller på och aktivt letar hund här nu. Ja, men nu börjar det närma sig igen.
Tiden är mogen.
Ja, jag har saknat hund ända sedan jag hade hund.
Mm.
Och så att jag ägnar kanske 23 av dygnets 24 timmar till att leta hund och rätt kennel och rätt ras och så vidare.
Mm.
Så tittar jag på den här dokumentären med ett gäng jävla as som tjänar stora pengar på att producera hundar. De har alltså... avelstikar, eller det är inte avelstikar, utan de har tikar som de helt enkelt tvingar att leverera valpar i en sjuk hastighet. Tänk att du skulle behöva bli gravid en vecka efter du hade fött
barn. Herre min gud. Ah, nej.
Runt om, livet runt, till du dör. Nej, men alltså, och sen den här så att folk köper hund i god tro och sen så visar sig att det inte är den rasen de trodde, eller att den är sjuk, får avlivas och så vidare.
Och det lär ju inte vara så superrigorösa veterinärkontroller och besiktningar. Inga,
nej, det är en av grejerna. Att de skriver ju ut veterinärutlåtande och besiktningar utan att egentligen genomföra dem.
Men vadå, är det ett utbrett fenomen där?
Ja. Det är det. Och tjänar jävligt mycket pengar på det. Alltså en hund kostar ju... jag vet ju att hundar nu ska kosta 40-50 tusen. Labradoodles. Du kan ju tjäna rätt mycket pengar på det här. Jag är också med i alla Facebookgrupper som finns gällande hundar. I olika typer. Och där finns det ju människor som har hittat alltså sin egen hund till salu på Blocket.
Nämen.
Då har någon snott en bild och sen så tvingar de folk att köpa hundar som inte finns. Men det är en hemsk... en hemsk bransch, och då blir man ju som hund, eventuell hundköpare, får man vara extremt noga.
Ja, verkligen. Man har ju uppenbarligen liksom ganska mycket man måste kolla upp då, om man ska köpa hund. Men du, det här, tror du det här är liksom en effekt av våra mer öppna gränser och så? För jag trodde att det var ganska svårt liksom att komma in med hundar över gränsen.
Ja, men tydligen inte.
Det ska
inte
vara pass och det är papper. Exercis, det liksom ska...
Men det är ju ner här på Stureplan. Man kallar dem det för Stureplansligan. Det var ju någon där som...
Jaha, så det här sker alltså här?
Och liksom, utomlands.
Inom landet. Okej, jag trodde det var liksom andra
både
länder
och.
Som...
Både och, skulle jag säga. Nej, så hemskt. Och jag är då en djurmänniska. Jag tycker väl kanske egentligen mer om djur än om människor. Om jag tänker efter.
Ja, det är så.
Jag skulle helst vilja ha en av varje bara. Har du haft djur?
Ja. Jo, det har jag haft. Jag är också hundmänniska. Jag gillar inte katter, jag är lite rädd för katter.
Mm.
Hund har jag haft under uppväxten. Och sen lite andra såna här lite mer obskyra raser.
Flatlös.
Ja. Apropå smuggla som du var inne på. Jag kommer att tänka på en grej som en närstående till mig råkade ut för.
Mm.
Som var på semesterresa till Thailand.
Mm.
Och de hade varit där 2-3 veckor. Och kommer hem, bagaget står där i hallen, du vet. Man orkar inte ta tag i det där direkt. Så går det väl någon dag. Och så börjar de packa upp då och ska tvätta. Och så rätt som det är, så hoppar det fram en stor padda. Som alltså en fripassagerare från Thailand.
Förstå om det hade fastnat i det här. Border control i Australien. Ja, de är helt
har
galna.
Du något att förtulla?
Nej, tack.
Det är bara en liten friåkare. Nej, men,
vad gjorde hen med paddan?
Hen tog kontakt med en naturkunskapslärare på en närliggande skola.
Och nej, så nu sitter paddan uppnålad i 4 knappnålar.
Ja, gud, jag skulle rågärna vilja se vilka scener som utspelar sig där. Mm. Där hoppa. Alltså, förstå själv vad rädd man skulle bli. Eller förvånad kanske snarare. Nej, och han bedömde ju då att det här var ju en väldigt exotisk art. Som sedan då överfördes till ett zoo där den nu lever och mår bra, enligt utsago.
Jag tror att vi säger så här. Det här veckans avsnitt viger vi åt djuren och polisen.
Ja! Men du, Lena, har djur samma rättigheter som människor? Och samma behov, kanske man ska säga, av skydd och skyddslagstiftning och så.
Ja, så på ett sätt borde de ha mer behov. Med tanke på att de kanske inte kan prata för sig själva. Så till vidare. Att någon som äger dem behöver ju se till deras behov. Och vi har ju faktiskt lagar som ska skydda djuren.
Ja.
Ja, jag började luska det här. För att jag vet att det har ändrats senaste åren.
Mm.
Så att jag ringde till Lena Jakobsson, som är förundersökningsledare på Nationella djurskydds...
Oj, vilken research du har gjort.
Ja, och så ställer jag frågan, hur ser det ut idag? Och då sa hon att senaste åren har länsstyrelsen tagit över mycket av arbetet som polisen gjorde förut, gällande djurskyddet.
Ja.
Och förut så var det väl mer att länsstyrelsen gjorde sina delar och så stod polisen mycket för praktiska och verkställighet och så vidare. Och nu har det också flyttats över till länsstyrelsen, för det är ju egentligen en förvaltningsgrej.
Mm.
Men sen så hjälper polisen mycket till med handräckningar och sådär.
Ja, precis. För jag vet ju faktiskt att djur har ju... Alltså man kan göra orosanmälan om djur som far illa, och det är ju inte så himla ovanligt att djur gör det.
Nej.
Eller hur? Jag tänker direkt på sen man har jobbat som polis i yttre tjänst och sådär, och träffat hemlösa och ja, utslagna, socialt utsatta människor helt enkelt. Som säkert ofta skaffar hundar ju oftast, som sällskap kan jag tänka mig. Och kanske skydd i någon mening, eller vad tror du?
Ja, både och. Det är ju väl en väldigt hög andel av dem som har hund. Och även när man är utomlands, som man ser mycket hemlösa personer, så ligger ju ofta en hund där bredvid på wellpappen.
Mm.
Men då kan jag tänka, ofta så ser man personen är säkert hungrig, skavig, dålig hygien och allting. Men hunden, den är liksom, den är toppskick.
Ja, det är sant.
Toppskick.
Och så kan man ju tänka, i de länderna kanske också är så, för det finns ju ofta väldigt många liksom herrelösa hundar, vad man ska säga.
Ja.
Så att de söker sällskap i varandra kanske. Men det finns ju djur som far illa helt enkelt.
Ja, det gör.
Och jag tror att det är länsstyrelsen då som man kan göra den här anmälan till. Och sen får de i uppdrag då att se över liksom ansvarsfrågan hos ägaren.
Men viktigt att säga att så fort det är brott involverat, alltså om det är någon som är misstänkt för ett brott, då är det ju polisen som fortfarande är utredande instans.
Ja, precis.
Till exempel djurplågeri eller något sånt där. Vållande, om det är någon som har haft sin hund löst och den biter grannen är benet.
Orsakar skada.
Ja, exakt. Mm. Våldens kroppsskada. Och då är det ju då polisen som utreder brott. Mm. Och sen ska vi säga, i de akuta skenen, för det har ju, i alla fall jag antar du också, varit involverad i. När man kanske är på en dödsfall eller någon man griper för brott. Mm. Då har de ju, om de har djur hemma, då kan ju man som polis inte lämna djuret där. Utan Nej, då måste vi tillse att de tas om hand. Och det kan ju bli en ganska intressant situation.
Jag
funderar på varför inte det är ett ämne redan på polisutbildningen. Ja. Hur man fångar in rädd och arg katt, hund.
Eller hund, ja precis. Ja.
För det anses man liksom bara kunna av bara farten.
Exakt. Och det är ju en potentiellt farlig situation. Alltså djuret kan ju bli jättestressat.
Ja, en arg katt är inte lätt att fånga in. Nej. Man får köra filten, försöka kasta filt på. Mm. Man sätter ju ofta på sig sina de här handskarna som går upp över armvecken. Klunsar. Jag hade faktiskt en aspirant som tyckte att han var väldigt, väldigt fiffig. För då skulle det göras en... Jag kommer inte ihåg om jag tror att det var en husrannsakan som skulle göras. Och den misstänkte var inte hemma. Utan de med låsmed skulle gå in. Och när man tittar in i en brevinkast och inser att där inne så står en hund. Mm. Som av kategorin arg och farlig. Och lite läskig. Mm. Så han tänkte, här gäller det att muta hunden. Försöka få ett par sekunder av att bryta fokus på att försöka äta upp mig. Mm. Så han pillade in en chokladkaka som han hade i benfickan in genom brevinkastet.
Ja, det var ju smart.
Vad tror du hände?
Ja, nej men hundar äter väl choklad, fast de ska ju inte äta choklad.
Nej, hundar kan äta choklad som är avsedd
för hundar. Ja. Mm.
Den dog.
Nej!
Jo. Nej. Det är ju hjärt. Alltså,
det kan ju orsaka jättemycket strul.
Han petade in chokladkakan. Kommer in, hunden står ju och slafsar. Och då lyckas han liksom få ett par sekunder på sig att fösa in den här hunden in i badrummet. Och stänger dörren. Och sen så gör de husrannsakan. Och sen blir det väldigt lugnt där inne. Ja, det här jättelänge sedan. Men det är hemskt. Att jag bara säger, på polisutbildningen får man faktiskt utbilda hur man får gå in ärga... älgar.
Hur man fångar in älgar.
Nej, men rädda och arga djur och vad man inte ska göra.
Men du, djur kan ju fara illa på andra sätt också. Ja. Och jag tänker på en sak som jag läste om i tidningen häromdagen faktiskt. Mm-hmm. Det är en 20-årig mansperson eller ungdom som har gjort medgivanden rörande sexuellt umgänge med djur. Mm. I det här fallet hund.
Ja, alltså.
Och det är ju inte så ofta man läser om de här brotten. Eller fenomenet som kallas för tidelag.
Nej.
Berätta, vad har vi? Vad har vi på tidelag?
Ja, min första ingång på tidelag var att när jag jobbade på, alltså åkte polisbil, vi pratar ju 2002, 3, 4, där någonstans, då hade vi en person som bodde i vårt distrikt, som kallades för hundknullan.
Oj.
Ja, det är ett epitet som rang. Han var klädd ganska lustigt. Man såg honom när han var ute och for, för att han hade lite olika uppmärksammande, eller vad heter det? Uppseendeväckande transportmedel. Ska inte säga mer än så att det inte blir sökbart. Vid den här tiden så jobbade också en av mina närmsta vänner på ett djursjukhus. Mm. Och så att den här personen var också känd även där. Mm-hmm. När han kom in med sina hundar och anmälde diverse olika typer av diffusa sjukdomar och åkommor på de här hundarna. Och alla de visste ju vad det var. Och alla visste. Så det gjordes ju diverse anmälningar. Men det här var ju innan 2014. För 2014...
Ja, då var det ju tillåtet.
Ja.
Eller tillåtet.
Nej, men
det var
inte under den, inte under den lagen.
Som idag.
Nej. Då fick man ju liksom gå på djurskydd och skada på djur och så vidare.
Vilket ju i princip aldrig går att styrka.
Nej.
Det är ju jättesvårt.
Ja. Framförallt inte... De här hundarna var ju också lite större. Men lagstiftningsmässigt, det här är ganska lustigt. Eller det är också väldigt, väldigt sorgligt. Men... För länge sedan, då var det ju olagligt. Förbjudet kanske man ska säga. då brändes ju människor på bår.
Ja,
man brändes ju upp, både dem och djuren. Ja. Vi pratar väldigt länge sedan, som du hör.
Ja, men ändå inte...
Alltså, nej, nej. Det är inte före Kristus.
Nej, det är definitivt inte.
Men, och då infördes en lag som gjorde att ogifta män fick inte ensamma valla får och kor. Och så. Det var bara kvinnor som fick vara ensamma med kreatur.
Men, gud, vad primitivt för att tänkt det, och sjukt.
För att det lågs... Eller ja, det kanske inte är rätt.
Det låg så mycket på vallningarna.
Ja. Och då när jag läste laget, det var hur sjukt som helst. Och sen var det också, sen avkriminaliserades, alltså det legaliserades 1944. Vet du varför?
Nej, berätta.
Nej, för att 1944 var det dags att legalisera homosexualitet. Alltså att det ska inte vara kriminellt att vara homosexuell.
Men vänta nu.
Ja, och då tänker du, hur hör de
ja,
ihop?
Men det, ja, det är
de
ju...
stod i samma paragraf. Så när man liksom ruckade upp den paragrafen för att homosexualitet inte ska vara olagligt, då följde liksom tidelagen med på köpet. Så då försvann det förbjudna, så att säga.
Mm.
Även om det fanns andra skyddslagar för djur parallellt.
Mm.
Och så var det fram till 2014,
men alltså,
där det blev kriminaliserat igen.
Ja.
Mm.
Men är det vanligt, tror du? Alltså, hur många fällande domar finns det sedan 2014, vet du? Eller?
Nej, men det är inte många.
Det kan inte
nej.
Vara många.
Nej, det kan inte vara vanligt. Däremot så finns det någonting som heter zoofili.
Ja, men det är en parafili. Det är en variant av sexuellt avvikande beteendemönster.
Ja. Och då måste det inte vara så att man absolut måste ha sex med djuren, utan man kan bara ha väldigt, väldigt starka känslor för. Kommer du ihåg svankvinnan som fanns här i Stockholm? Nej, du har inte jobbat i Stockholm.
Nej,
det var en kvinna som tyckte väldigt, väldigt, väldigt mycket om svanar. Mig veteligen inte sexuellt.
Nej.
Men hon bara vurmade för dem väldigt mycket.
Ja.
Så hon var ju ute i olika... Det är väldigt mycket vatten här i Stockholm.
Mm.
Och hämtade hem svanar till sig. Så jag tror att hon hade över 10 knölsvanar i sin lägenhet här i Stockholm.
Det var sjukt.
Ja, det är faktiskt sjukt.
Jaha, så att hon utvecklade någon slags relation till de här djuren?
Jag vet inte om hon skulle rädda dem, om de var liksom skadade hängel. Men det...
De behövde bara lite sälj.
Ja, hon har så varit uppe på Centralbron och sprungit efter en svan som av någon anledning hade hamnat där och skulle liksom ha ner den här i IKEA-kasse. Nu är hon i...
Vilka scener.
Hon är i svanhimlen nu.
Ja.
Nu är hon i svanhimlen. Mm. Men det kanske gränsar till zoofili.
Ja, men det
hon tyckte väldigt, väldigt mycket om svanar.
Ja.
Mm.
En annan aspekt på det här med djur som far illa berör våld i närrelationer och det som jag ägnar mig ganska mycket åt. Det finns ganska mycket forskning kring det här som har kommit på senare tid där man funderar på liksom hur husdjur i relationer där våld förekommer mår.
Intressant.
Ja, verkligen. Och det är ju ganska lätt att förstå att husdjur i familjer och familjesystem där våld utövas far ju illa genom att dels utsättas för våld.
Mm.
Alltså man kan ju använda ett djur som en kvarhållningsfaktor för en person
Absolut.
Som utsätts av en partner till exempel. Att om du lämnar mig nu, då kommer jag döda hunden. Eller...
Mm.
Och det kan också vara så att man inte, den här personen som utövar våld inte förmår ta hand om djuret heller. Och det kan också användas till exempel om ett barn utsätts för våld så kan man hota att ta bort djuret eller skada husdjuret om det här barnet berättar för någon vuxen och sådär. Så att det är ju ganska, och jag har själv jobbat med flera grova våldsbrott där faktiskt också, det är ofta hundar som också samtidigt som en partner då har utsatts för våld har man även utsatt djuret för våld.
Mm.
Så att det är inte alls ovanligt. Och jag tänker på så vis så är det ju extremt liksom oskyddade och utsatta djur i sådana miljöer. Tillsammans med de människor som utsätts i samma...
Ja, alltså djur... Det kanske är någonting som jag aldrig vande mig med. Det var djur och barn som man kommer till platser där man ser att de har far illa av någon anledning. Det gör ont ända in i själen.
Mm. Men det är ju för att man ser den här extrema sårbarheten ju. Den är ju liksom väldigt lik alltså ett djur och ett barn.
Mm.
Och inte kunna liksom tillkalla hjälp eller försätta sig i säkerhet själv. Eller kanske till och med vara beroende av omvärlden liksom för ens existens egentligen ju.
Jag hade en kollega på Span. Han var en sån fruktansvärd djurvän. Mm. Jag kommer ihåg ett case där vi höll någon person som vi jobbade väldigt mycket med. Mm. Nej, vi var tvungna att liksom meddela på radion att vi släpper en stund nu. Såklart så gick inte ärendet i stöpet, då hade vi inte gjort det. Men det var liksom en räddningsaktion där och då som behövde ske för en fågel. Nej. Som hade liksom fastnat mellan balkongräcket och liksom betongfundamentet på en sån här loftgång som skrek. Och se den här mannen som var dryga 60 klättra upp för att rädda denna fågel. Ja, men det är så fint. Ja, men det är så fint.
Du, jag tänkte på en annan sak, Lena. Mm. Det här med Facebookgrupper som du nämner. Mm. Jag är ju lite på Facebook också och smyger omkring och följer lite olika grupper. Mm. Och jag har noterat ett väldigt intressant fenomen rörande det här med att ta ansvar för sina husdjur.
Okay.
Vi har en grupp i området där jag bor. Där en väldigt het potatis är det här. Lyssna här.
Tycker du som hundägare att det är viktigt att plocka upp efter sin hund?
Jo, det skulle man göra alltid.
Har du erfarenhet av att hundägare inte plockar upp efter sina hundar?
Man ser lite sådana hökar. Speciellt efter
vården.
Har du något tips på vad man kan göra som hundägare om man har gått ut med sin hund och glömt en bajspåse hemma och hunden bajsar?
Ja, då skulle man försöka i alla fall sparka undan.
Nej, men alltså, vad är det här med människor som inte tar upp hundbajs från gator och torg? Alltså, för det är ju en sån enorm källa till irritation och frustration. Den här Facebookgruppen som är, alltså, det är ju inlägg var och varannan dag och folk som ondgör sig över det här.
Jag skulle säga att det är två problem i det här. Mm. Det ena är att folk inte plockar upp efter sig. Mm. Det kan jag själv känna när jag är ute och går. Jag har ju väldigt många människor i min omgivning som har hund. Mm. Hundarna vill ju väldigt sällan gå mitt på trottoaren. De vill ju in, vilket gör att man själv måste in ett par meter. Ja. Och då är det ju, man får ju titta varenda steg. Mm. Det andra problemet är att folk har Facebookgrupper och sitter och ondgör sig.
Det skulle jag säga. Göra, kanske.
Jag skulle säga att det är ett större problem. Ja. Det är ungefär som att starta en Facebookgrupp, så här, rädda pepparkaksdräkten eller något annat. Idiotiskt.
Och sen, det är väldigt fascinerande också att se den kreativitet som ofta föds i de här trådarna, hur man ska bestraffa det här. För är det straffbart?
Ja, alltså det är ju egentligen det. Det är lokala ordningsföreskrifter i kommuner. Mm. Jag skulle säga att kanske på prioordningen för länsstyrelsen, som då lagen om tillsyn av hundar och katter, det är det faller under. Mm. Det kanske inte är deras absoluta priområde. Men om jag bär min hund och sätter hunden på grannens dörrmatta flertalet tillfällen, då kanske det till slut blir ett föreläggande. Mm. Någonstans där.
Det känns ju ändå rimligt.
Ja, det känns rimligt.
Det kanske till och med skulle falla in som ett ofredande. Vem vet?
Ja, möjligtvis. Ja. Nu ska jag fråga så här. Polisen, vi använder ju så mycket av hundar också.
Ja.
Det är ju den bästa vännen, inte bara människans bästa vän, utan det är ju i många fall också polisens bästa vän.
Ja, men det är ett otroligt viktigt arbetsredskap. Ju.
Ja, och förutom söka person som har sprungit bort eller person som ska gripas, som försöker gömma sig, så kan man använda den till skydd eller bevakning. Den kan söka efter saker. Mm. Men jag tänker inom kriminaltekniken då. På vilket sätt använder ni hundar?
Ja, men där är ju hunden jätteviktig. Mm. Vi har ju kriminalsökhundar, kallas de. Och de är ju då specialtränade på att söka blod, sperma, lik och vad har jag missat?
Kroppsvätskor av olika. Mm. Ja.
Men det är ett oerhört viktigt hjälpmedel för oss ju. Om du tänker att vi har en stor yta som ska undersökas där man tror att ett grovt brott har begåtts, så är det ju väldigt praktiskt att låta hunden först söka. Mm. Ta en fotbollsplan till exempel. Någonstans på den här fotbollsplanen så ska en våldtäkt ha ägt rum.
Ja.
Då är det väldigt praktiskt att använda hunden som får göra ett försök. Och markerar hunden då, visar på något sätt att den har detekterat någonting. Och då är det förväntat kanske med sperma.
Mm.
Eller saliv eller någonting annat. Då kan vi ju ta prover därifrån. Ja. Så att, det är väldigt tidsbesparande men också ett väldigt, väldigt bra hjälpmedel. Faktum är att det är nästan ibland för bra. För det är ju så att hundens nos är ju så enormt effektiv och kan detektera så enormt små, små mängder. Mm. Som sen kanske inte våra analysmetoder klarar av ens.
Nej.
Så att även om den markerar och vi tar ett prov så är det ju inte någon garanti för att vi ska få ett utfall sen på ett labbsvar.
Och det, alla hundar är inte tränade på allting, utan det finns ju multihundar som är tränade på lite olika saker. Mm. Ofta är det kanske schäfrarna. Mm. Sen har vi ju sådana specialiserade på sedlar. Vi har vapenhunden och vi har sprängmedelshunden. Mm. Och sen har vi hundar som används vid rök.
Brandutredningar är ju också jätteviktigt. Att söka efter brännbara vätskor och sådär på en brandplats.
Mm.
Väldigt viktigt.
Ja, det är ballt. De här gångerna... Man har ju varit med några gånger när hundföraren har kommit till platsen med sin hund.
Mm.
Och framförallt har jag varit med när man ska ut och spåra personer som har dragit. Mm. Kanske kastat en bil och dragit ut. Och då vill de gärna att man hakar på. För de har ju fokus på hunden och på spåret.
Mm.
Och om man hittar gärningspersonen så vill de gärna att det är fler med.
Mm.
Erfarenhet att springa strax framför en hund.
Mm.
Det är inte helt, det har inte varit helt långt från att man har fått ett bett i röven.
17 alltså.
Ja.
Och tänkte då vara liksom jagad.
Ja.
Det är nog en ganska hög puls på den individen, tänker jag.
Jag hade en kollega som ofta skrek, han orkade inte springa så snabbt. Så han skrek ofta, stanna, släpper hunden! Ja. Han hade ingen jävla hund.
Nej.
Men de stannar ju, det är sjukt effektivt. Ja, det är skitsmart.
Helt briljant.
Jag kommer ihåg en natt när vi hade, när det gått något larm från något jättestort centrallager.
Mm.
Gärningspersonen hade lämnat när vi kom. Mm. Hunden gjorde ett sök och så hittade ingen. Och då sa hundföraren till mig så här, men du, nu när vi ändå är här, kan inte min hund få liksom göra en ordentlig övning då och hitta skarpt?
Mm.
Ja, men absolut, vad ska jag göra? Nej, men gå in någonstans. Alltså kolsvart central, alltså vi pratar fotbollsplaner i stort. Gå in och ställ dig någonstans bara.
Oj.
Absolut. Och vad gör jag sen? Du ska bara stå still.
Du bara, vänta, jag ska bara gå och teckna en livförsäkring först.
Och kissa. Ja. Men så att jag glider in där och ställer mig mitt i natten. Jag var väl förmodligen ganska ung i tjänst. Annars hade man ju... Ja. Så jag ställde mig mellan en kyl och en frys. Och så hör man det här bara... Alltså, herregud. Och helt plötsligt så står en hund och har sin nos 3 centimeter från hans näsa. Mm. Och bara stirrar på och känner så här... Alltså... Om jag rör ett lillfinger nu, är extremt effektivt.
Gjorde du ett förtursanrop sen och bad om att få gå och byta småbyxor, Lena, eller?
Nej, jag är så imponerad av dem och det är så tacksamt att ha med dem.
Ja,
knarkhundarna, såklart, jag som har jobbat, när de skickar in de där små knarkhundarna, sådana här förråd som man skulle ha tagit 3 veckor att söka igenom. Det bara fladdrar runt där inne.
Ja, och hur enormt duktiga de är på att söka av ett område sist. Alltså systematiskt och också ta sig fram liksom, i små, små passager. Så. Ja, det är superhäftigt.
Ja, det är ballt.
Anna, jag tänkte på det här. Jag har ju jobbat lite med rättsodontologiska frågeställningar som involverar djur och ofta hund.
Mm.
Och där man har en frågeställning kring bett bland annat.
Mm.
Så en klassisk fråga kan ju vara så här, man har säkrat ett bitspår eller ett bitmärke på en kropp eller på en människa.
Mm.
Så kan frågeställningen vara så här, är det här ett bett som är avsatt av djur eller av människa?
Mm.
Och om det är avsatt av djur, från vilket djur? Så att det är faktiskt en vetenskap som är ganska avancerad och svår. Jag är ju bra på människans bett, men jag kan ju inte så många
det.
Andra liksom djurarter. Så att det gäller ju då att liksom försöka studera andra djurs tanduppsättningar helt enkelt. Och jag fick höra jag hörde talas om ett väldigt intressant case. Det var min italienska rättsodontologkollega som drog det här caset helt nyligen. Jag ska dra det helt kort, tänkte jag, för det är ganska spännande.
Mm.
Det är en man som anträffas i en olivlund, död.
Mm.
Och han uppvisar en stor mängd skador på kroppen, varav alla visar sig vara bett.
Mm.
Och en förbipasserande gör iakttagelser och ser att det är då ett antal hundar som är runt den här manspersonen som ligger på marken.
Mm.
Så han rusar fram till mannen och konstaterar att han är avliden. och även då har de här skadorna. Polisen kommer dit, man gör brottsplatsundersökning och man konstaterar att det finns liksom inga andra spår av människa eller liksom andra skador som skulle tala för något annat modus. Liksom. Och så när man gjorde undersökningen där så ser man att vid den här olivlunden så finns det det omgärdas av ett staket. Och i staketet finns det ett hål. Och om man går igenom det här hålet så kommer man in på på en tomt där det finns en fastighet. Så man knackar på i den här fastigheten och de har då två stora hundar där hemma hos sig. Så de börjar ställa lite frågor om de här hundarna och de beskriver att de här hundarna springer löst ute. Och polisen funderar då, kan det vara de här hundarna som faktiskt har haft ihjäl den här mannen? Vittnet beskriver att det är många fler än två. Så att man har liksom olika spår att jobba på här. Men man måste ju komma till någon slags svar. Så man tar prover från skadorna, konstaterar att jo, mycket riktigt. Det är DNA från hund och det är två olika hundar. Och sen kan man alltså genom att göra bitmärkesanalyser och ja, alltså man söver de här hundarna som är misstänkta för mord. Söver dem, tar
underrättad om misstanke.
Ja, precis. Tar tandavtryck av de här djuren. Jämför mot skador och gör även DNA-jämförelse och kan slå fast att det är de här två hundarna som i sin vilja att skydda sitt revir sannolikt har flygit på den här mannen som har plockat oliver. Men till saken här också, kollegan beskriver det här då, caset, att i den här familjen så finns det också flera små barn som lever och bor bredvid två potentiellt dödliga bästa. De omhändertogs ju, hundarna, vet jag. Och de blev inte avlivade, utan man tänkte att de skulle kunna rehabiliteras.
Någon annanstans. Hos någon som kan hantera det.
Ja, men precis. Så att, jag har också kommit lite i kontakt med sån här djurärenden.
Jag kom på en fråga nu när du pratade.
Ja.
Om en person har bett på kroppen. Nu pratar jag inte kanske hundar, utan du ser att det är ett mänskligt bett. Mm. Kan, om man har en misstänkt, kan man då på kroppen liksom få information från bettet och sen ta test från folks mun för att kunna se om det är dina tänder som har bitit den här människan?
Ja, men alltså för det första, om bettet upptäcks en kort stund efter att det har tillfogats, då kan man ju säkra DNA från bettet. Man får ofta en blandprofil,
för
man får ju offrets också.
Ja.
Men man kan ju faktiskt matcha det mot en misstänkt.
Ja, saliv eller något.
Ja, sen bitmärksanalyser är lite omtalat och omtvistat i Sverige som bevismedel. Men det kan vara väldigt värdefullt för att exkludera en person. Man kan ju se avvikelser i bettet som faktiskt kan jämföras mot en individ.
Det kan vara delbevisning också.
Absolut. Mm. Och vi har ju fri bevisprövning, så att, det är upp till rätten att liksom värdera den informationen.
Ja, sen har vi en annan polisiär tjänståtgärd. Och då är det ju alla de här döda djuren som ligger på vägarna.
Ja, det är ju ett ganska klassiskt uppdrag för poliser i yttre tjänst.
Ja. Och då hade ni en kadaverlåda i Örebro.
Ja, en frys, ja. Om det är där du tänker. Eller du tänker för intransporteringen.
Nej, alltså eller? För att där jag jobbade, då hade man om man påträffade vilt, dels så ska ju personer som kör på vissa av statens vilt, det är inte en människa som äger en älg, utan det är ju staten. Men kanske inte just älg, men jag vet ju att andra djur skulle man ju upp och slänga i den här kadaverlådan som ska liksom rensas från, den kanske låg trafikfarligt till exempel. Och det lustiga var att den här kadaverlådan stod på ett sånt sätt att den gick bara att komma åt när området var öppet. Övriga tider skulle man försöka kasta djuret över staketet så den landade i kadaverlådan. Förstå det bizarra när en polispatrull står liksom och håller framben, bakben och så här, ett, två, tre.
Utter eller någonting. Eller?
Ja, och uppåt. Och försöker så här, miss, kommer tillbaka igen. Jag hoppas och tror att det där har ändrats genom åren.
Jag tror rutinen är en annan.
Jag får hoppas det.
Men när det gäller det här statens vilt så är ju det här ganska intressant, för det är alltså ett antal djurarter som måste hanteras av polisen och skickas in ju till vad det nu är, Naturvårdsverket eller något.
Och det kommer ju såna eftersökspersoner, de som har hand om området helt enkelt, som kommer, och även om de inte har synliga skador, så har du krockat med en lo till exempel, då ska du ju en polisanmälan och märka ut var det hände.
Ja, ja. Helt riktigt.
Nej, jag bara återkopplade den här mannen som låg i olivlunden. Jag fick såna jävla flashbacks till de här grisarna. Är inte när lammen tystnar? När de har tränat de här grisarna, när de börjar spela min favoritmusik.
Tchaikovsky.
Att de blir så här mördargrisar.
Ja, fasen, vilket läskigt scenario.
För det finns ju faktiskt de som använder djur som vapen.
Ja, ja, absolut. Ja, gud.
Som bussar sina hundar till exempel på andra.
Ja, ja,
jag hade ett jävligt äckligt ärende med någon som utanför... en sån här natthamburgerkedja här i stan kom ut, och så hör han hur en tjej bara så här, kör, du vet, så att hunden kommer uppflygande och hänger sig i hans mage, och de släpper ju inte.
Nej.
Och då tycker jag återigen synd om djuren.
Ja, men gud, det där är ju fruktansvärt.
Och såklart hans mage.
Ja.
men alltså, det är ju fel på den som håller, eller den som äger djuret.
Men så är ju, alla beteenden är ju liksom inlärda. En hund kan ju lära sig i princip vilket beteende som helst. Ja. Så om man bestämmer sig för att liksom ta fram en kampinriktad hund eller utbilda hunden på olika färdigheter, så är det fullt möjligt. Men det är ju, det är hemskt. Jag håller med.
Jag tänkte faktiskt avsluta med en solskenshistoria.
Oj.
Om inte du har någonting annat innan.
Nej.
Är
den rolig?
Nej, den är behjärtansvärd.
Ja.
Det var alltså, och det här var inte jag, det var en kollega till mig. Det var alltså precis innan jul. Det var en jägare som gjorde en polisanmälan. Att han hade någonstans efter ett pass, eller jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men han såg i alla fall hur det kom en bil, öppnade bagageluckan och sula in hans tax i bagageluckan och drog. Och det här var ju inte bara en jakttax, utan det var ju familjens lilla bebis, såklart.
Kanske var en tax.
Vad sa du nu? Jag orkar inte.
Var det en taxameter?
Alltså, vad dåligt. Förlåt. Han ledsen, familjen ledsen. Någon har stulit hans hund. Och det här tas ju upp på något sätt vid någon sån här vanlig utsättning. Det var en berättare liksom vad som har hänt. Den här polisen då stoppar en bil några dagar senare. I någon sån här rutinkontroll. Ja, men kolla körkort, nykterhet, titta bak, sitter ett gäng med ungar i baksätet. Och så sticker upp ett litet taxhuvud där bak. Och då känner han så här, vänta här nu, det här har jag hört talas om. Och då minns han att han såg en bild, för jägaren hade skickat in liksom ett foto. Och det var väldigt signifikant, för den hade en grå fläck på nosen, vilket är ganska ovanligt för taxar. Och där stackte upp ett litet taxhuvud med en grå fläck på nosen. Så han tog in hela familjen och bara, för man har ju sån här chipläsare på stationen. Och det visade sig att det var den stulna taxen.
Nej, så han kom till rätta.
Han tog taxen under armen, knöt en rörelsett runt halsen, åkte hem till jägaren och familjen så dagen innan julafton. Varsågod.
Vilken fin historia.
Ibland så är det ju extra kul att jobba som polis.
Där.
Ja.
Ha, Lena, har vi uttömt djur?
Ja, om inte du har något mer skämt på locker.
Ja, men idag kände jag att jag var ganska... Jag var i mitt esse lite idag.
Grymt.
Ja,
grymt. Nej.
Ska vi informera om vårt Instagramkonto? Ljungdahl och Ginghede. Gå in där, följ oss där och ta del av våra härliga publikationer om nya teman och avsnitt. Och ställ frågor till oss.
Vi har fått några.
Ja, det har vi.
Och hittills har jag svarat att vi lovar att ta upp allting.
Ja, det har varit högst relevanta önskemål. Fortsätt med det. Det går också bra att mejla till oss på ljungdahl@gmail.com. Vi hörs om en vecka då.
Ha det bra.
Ha det gott. Hej. We'll be right back.
Bye.